I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har faktiskt inte läst så mycket, måste jag erkänna. Jag har lyssnat en del på ljudbok och framförallt så har jag låtit mina barn lyssna på ljudböcker. Så att jag har en hel del sådana barnljudbokstips som vi kan ta i slutet av podden. Sen har jag läst lite som i vanlig ordning tidningsartiklar och lyssnat på en jäkla massa politiska poddar. Men jag har inte hunnit läsa, jag måste erkänna det. Jag har jobbat som ett djur, som du skulle ha sagt.
Djuret.
Och det har ju du också gjort. Du har ju varit på bokmässan för 17.
Alltså jag modererar skiten ur bokmässan. Och det har varit så otroligt roligt.
Vad roligt.
Det är spännande för att alla som jobbar på bokmässan, vare sig man är förläggare eller författare eller annars, har en sån här jargong kring att det är så jobbigt och tungt. Och jag fattar det liksom, för bokbranschen är ju hösten en intensiv tid med en massa mässor och så ska böcker ut i julhandeln och så vidare och så vidare. Men jag måste säga att det är ju superintensivt, men det är otroligt härligt med bokmässa också. Det är så kul.
Jag har tolkat det jag har läst om årets bokmässa som att energin har liksom återfunnits. Ja. Så att allt det här tjatet om att nu är det slut och bokmässan har svikit oss och nu ska vi ha alternativa mässa, det är liksom lite over. Att nu är det så här, välkommen tillbaka bokmässan, allt är förlåtet.
Ja. Det där liksom last year's news. Nu är alla tillbaka och låtsas som om ingenting hade hänt.
Som om inga nazister har marscherat förbi.
Ja, men kommer du ihåg, i fjol stod vi ju i ett hotellfönster och så ner på gatan och väntade på liksom nazistmarschen. Det var ju otroligt obehagligt.
Ja,
vi stängde ju ner hela mässan och fy. Men jag var det helt annat. Och det var väldigt härligt. Jag var ju otroligt jetlaggad och liksom på alla sätt förvirrad, men det var så himla kul också. Träffa så många roliga människor och hade många bra möten och många bra spaningar. Får jag dra en spaning till att börja med? Varje år finns det ju en man som alla går omkring och lite förälskar i. För några år sedan var det Karl-Ove Knausgård som folk gick omkring och alla bara tisslade och tasslade, speciellt kvinnorna då, och männen var så här imponerade. Man gick omkring och såg så där rökig rockstjärna ut. Och han gick inte omkring, han gled omkring med ett entourage. Liksom. Och i år var årets Karl-Ove Knausgård var Jonas Hassen Khemiri. Han var liksom superstjärnan i år, som alla var kära i. Och man bara, såg du honom på Park? Såg du honom i VIP-loungen? Såg du honom på scenen där och där? Åh, han är så snygg och han verkar så underbar.
Han är liksom allt det här som Alex Schulman alltid har velat vara.
Ja, och intellektuell. Och en otroligt bra skribent. Jag har faktiskt lyssnat på Pappaklausulen. Och den är väldigt bra. Har du lyssnat på den? Om du inte har gjort det, tycker jag du gör det. Och sen pratar vi mer om den nästa vecka.
Ja, gud vad roligt. För jag laddade ner den idag i akt och mening och lyssna på den. Sen hann jag inte det. Men den och Jenny Jägerfeldt senaste är mina nynedladdade böcker som jag ska ta med.
Ja, vad bra. Jag träffar ju faktiskt Jenny Jägersen.
Underbar människa.
Nu är vi bästisar. Ja. Nej, men vi, men alltså jag modererade ett seminarium med henne och Gunnar Ardelius, och hon var ju verkligen otroligt trevlig. Och det var Gunnar för den delen också. Och nej, men så gullig. Och det är ju alltid lite så här, eller kanske man modererar en diskussion, då är det ju bra om man verkligen älskar verken. Det är ju väldigt konstigt att sitta på en scen om man har hatat någonting som författaren har skrivit. Men det hjälper ju om man liksom ärligt tycker om det. Jag tycker att hennes Blixtra, Sprak och Blända, som är en vuxenbok, är väldigt bra. Och du vet, om man tycker att någonting är bra så går man omkring och tala, vill liksom tala om den med alla. Och det var det flera stycken som också hade läst den och tyckte att den var alldeles för lång. Att en redaktör borde ha kommit in med liksom den tjocka röda pennan och döda en massa darlings. Men nej, säger jag. För mig håller den verkligen. Jag ska säga, jag har den här bredvid mig. Jag ska se hur många sidor den är. 520.
Men det är jättekul. Då ska jag se vad jag tycker om detta, eftersom jag alltid brukar framhålla att redaktören ska komma in med storsaxen.
Ja.
Och då ska vi se om även mitt kritiska öga... Om jag kan låta mig beveka.
Du vill att alla, ja, att alla böcker ska vara pamfletter egentligen.
Precis. Skriv det där fast på två sidor.
Ja. Men du älskar ju för sig också noveller.
Ja.
Det är ju liksom en vits, vilken slapp spaning eller vilken slapp koppling. Man kan väl älska noveller och tjocka böcker, förlåt.
Nej, men ja, jag älskar också många tjocka böcker. Men när man kommer över 400 sidors bläcket så börjar det ibland bli lite sånt där ister som man kan skära bort, tycker jag. Även om författaren är helt briljant. Jag behöver inte nämna några namn. Skitsamma.
Fair enough.
Får jag bara fråga, var Jenny Jägerfeld den kvinnliga rockstjärnan då? Eller vem var den kvinnliga rockstjärnan, om det fanns någon?
Vet du, jag tänkte också på det. Finns det varje år en kvinnlig rockstjärna? Jag vet faktiskt inte riktigt. Det fanns inga jättestora internationella författare där. Så, nej fan, vi utnämnar Jenny Jägerfeld till den.
Ja, det tycker jag. Och sen undrar jag, nästa år kommer Jens Lapidus och... Jonas Hassen och Karl-Ove Knausgård har någon slags battle, tror du?
Jag tror du skulle säga threesome.
det vore jättekul.
Det är otroligt fint. Men ja, just det, Jens Lapidus. Ja, verkligen, han hör ju verkligen till den trojkan.
Ja.
Alltså, hör du, man kan väl bara hoppas.
Så här, vi som är oerhört populär författare och också snygga.
Ja.
Det är bara några få som får vara med där.
En annan sak som jag pratade med mycket folk med på mässan var förra avsnittets diskussion kring Gulliksens roman.
Ja, Kräks i munnen-romanen. Nej, vad heter den?
Ja, vi var ju väldigt hårda mot den. Och det var massa, alltså Nord och Franke, som är en otroligt bra podcast på Sydsvenskan. Jag träffade dem på tidningen Vis efterstället på Park. Nu säger jag inte här för att namedroppa, utan jag försöker säga det för att liksom skapa en stämning. Vi stod där och liksom med våra vinglas i händerna och så pratade om det. Och då sa de att de tycker att vi hade, nu snackar om dem som skulle vara en enda hjärna, men att vi var lite för hårda mot, eller att jag var för hård mot Geir Gulliksen. Att den här romanen faktiskt lyfter mot slutet.
Ja, men ska man tröska sig igenom en massa äckelgubbe-trams för att ha lite kul på slutet? Det kan man väl, då kan man väl, det är väl en vanlig kväll på krogen liksom.
Faktiskt sant. Ja, men lite så resonerar. För jag kände mig så ängslig. Först tänkte jag så att ja, herregud. Vad ska Geir Gulliksen nu tycka om mig? Jag behandlar honom verkligen orättvist, som inte gav hela hans bok en chans. Men så kände jag också, det finns ju faktiskt böcker som är bra från början. Alltså jag kan förstå den där provokationsdelen, att han vill verkligen provocera någon så mycket. Men då får han väl acceptera att då kan man bli så provocerad att man bara lägger ifrån sig boken. Eller så blir man provocerad men intrigued och fortsätter läsa och förstå.
Var det inte
allting?
Jens Liljestrand eller någon annan sån här namnkunnig DN-recensent som twittrade också lite så här lättfrågande tweet om huruvida
det
var
just det.
Liksom, är man löjlig om man tycker att det är lite creepy med det här liksom, hej,
bröstmjölk i sexakten.
Ja, och lite det.
Men det fanns i alla fall en som höll med mig på mitt eget förlag, när jag alltid middagar på min egen förlagsmiddag, satt jag mitt emot en av förläggarna där, och han var den där som stod på min sida, det här att det är okej att lägga från sig Geir Gulliksens bok om man tycker att början är dålig.
Jag står alltid på din sida också.
Tack.
I vått och torrt. Och vad hände mer då? Vad hände? Jag såg ju jätteroliga bilder i Mats Strandbergs Instagramflöde från det här Patrik Lundbergs svitfest som du sa att du skulle gå på.
Ja, vet var du vad? Jag skulle gå på den. Och jag, nej, vet du vad? Oj.
Nej.
Och jag var till och med på park. Men fan, jag orkar inte, jag ska upp 3 trappor.
Nej, men Peppe.
Ja.
Ja, nu skulle jag, nu känner jag att jag skulle varit med, för där hade ju jag liksom bara stuckit en gaffel i ditt jetlagade vad nu jag ska säga, det vet jag inte, öra, och sen så hade vi gått upp.
Det gjorde du ju förra året när du var ute med Ted och Kai, du bara nej, här går faktiskt ingen hem.
Här går ingen hem. Ja, och tänk vad roligt vi hade med Ted och Kai.
Ja, det var verkligen otroligt roligt. Jag hängde i sig mycket med dem. Men, nej men, tyvärr, men jag träffade Mats Strandberg på ett annat ställe om det räknas. För
i ett annat badkar. Ja.
Nej.
Ja, alltså, jag tyckte bara det såg ut som ett så glamoröst sammanhang. Det var bara en massa coola människor på den här festen. Och så tänkte jag, där är en som jag känner. Nej, fick jag inte ens. Jag fick liksom inte ens proxy skryta om detta.
Jag är ledsen att jag har gjort er alla besvikna.
Nästa år kommer jag kanske också vara med. Vem vet? Då kanske blir
det
roligt.
Ja, det måste du verkligen. Ja, men vad mer? Alltså, sen en väldigt rolig del var det när jag fick moderera ett seminarium med Hanna Widell och Amanda Schulman och boken The Diamond Year som jag då står som medförfattare på. Och det var ju en väldigt cool situation att sitta och tala om den boken.
Varför då?
Nej, men jag har ju skrivit liksom största delen av den.
Jag har ju skrivit den. Fan, säg det bara, Peppe, det är okej. Jag är också glad att du säger det eftersom det inte syntes på några Instagramflöden.
Okej, men jag tänker så att mot slutet av en, när jag modererar diskussioner och mot slutet, men känner fan, nu är liksom frågorna slut. Så du brukar alltid fråga författarna liksom om skrivprocessen och deras bästa råd till aspirerande författare. Och det kändes som om jag inte kunde göra det nu.
Men i nästa bok som du är medförfattare till, kan du trycka in lite sån här bröstmjölksex, tror du?
Nej,
jag tror att han och Amanda skulle häffa han också. Jag tror att det skulle lyfta.
Nej, det är inlämnat.
Jaha, vad synd. Eller så är det så här, ja men det är så gjort det där. Nu är det något annat.
Och vet du vad, det känns faktiskt som om det är gjort. Bröstmjölken är, alltså, old nu är paus på bröstmjölk, ja faktiskt. Den har surnat, om vi säger
ja,
så.
Ja, den har sinat också. Nej, usch, det är vi glada för.
Men hör du, på vägen hem köpte jag som vanligt det här ikonmagasin och filter för att han har gått och läsa på flyget. Och det slog mig att, gud vad det är gubbiga tidningar. Och på något sätt, jag brukar ju älska dem. Jag tycker, när jag köpte det första numret av filter för jag vet inte hur många år sedan, fanns det ett så här 30 sidor långt reportage om grisuppfödning. Och det var så otroligt intressant. Jag hade liksom aldrig kunnat förstå att det skulle vara intresserad av grisuppfödning. Men det var så väl skrivet så jag bara sögs in i det. Och sen dess har jag liksom verkligen älskat filter. Jag tycker att det finns något otroligt fint i att kunna skriva om ett ämne som personen som läser tidningen inte hade en aning om att hen var intresserad av. Och sen bara mata på och göra henne intresserad av det. Så otroligt bra. Men och jag tycker att ikon håller liksom en glossigare version. Lite kortare texter men väldigt bra reportage också. Men herregud så det var gubbigt. Alltså om det finns någonting som verkligen avskyr i så här mansjournalistik är det reportage om jätteunga miljonärer.
Ja, alltså, fan vad det är tråkigt. Han som hittar på de där Daniel Wellington-klockorna. Den jävla Philip Tysander, eller vad han heter, Lysander. Han alltså har varit på omslaget av varenda jävla tid. Men hallå, han är liksom 27 och han är säkert jättebra på att bli rik på klockor, men snark. Han har en jättefin våning liksom. Men det är så otroligt så här sucking up till målgruppen på något sätt, eller vad det nu är. Jag vet inte vad det är.
Måste det vara. Det är någon slags manlig fascination en för fantasi, andra män.
Ja,
som
är, det är ju det.
Ja, men, och det är bara killar, det är alltid bara killar med dem. De här killarna har bara killkompisar. Så det är bara massa killar och så är det så här liksom, supersnygga bilder som ska verka. Så, vet du, lite så här som alla svenska tidningar också vill liksom imitera Vice, vet du. Mm. Så man killar som sitter i ett rum och det är lite stökigt i det här rummet. Det. Mm. Och det här är liksom, om man vet att egentligen är de miljonärer.
Det är väldigt så här och... stylat, ostylat om man säger så.
Ja, exakt det. De är lite bakis för de har varit i Vegas i helgen. Mm. Och det är så tråkigt, det är så förutsägbart och så tråkigt. Det är liksom, herregud, sluta med det. Och det är verkligen, ja, men det, är så, det är bara killar som plisar andra killar.
Det påminner om ett annat fenomen, jag som kommunikationschef. Varenda jävla gång jag ska hålla i något event åt en arbetsgivare eller en uppdragsgivare när jag var konsult eller så, om man ska prata om så här, vilka ska stå på scenen. Det är samma människor, du vet, det är exakt samma så här. Ja, men han som, den här killen som startade lalala, så här. Eller killarna som startade dö. Och de tjänar ju massa pengar på att starta det där. Man bara, men herregud. Vi ska, vänta här nu. Var det inte folkhälsa som vi skulle prata om? Eller kollektivtrafik? Eller musikbranschen? Eller något? Nej, nej, det spelar ingen roll. Någon jävla människa som har blivit miljonär, det är mycket, mycket, mycket viktigare. Okej, ja, men vad kan de lära oss förutom att de hade en jäkla tur? Liksom?
Alltså det är på något sätt så slappt. Det är så slappt att välja samma människa hela tiden. Det är liksom, det är så, ja. Man måste försöka bättre. Det behövs lite mer engagemang och lite mer kreativitet innan man väljer människor att skriva artiklar om eller att ha stå på scenen. Kan vi tala om en person som visserligen inte uppträdde på bokmässan men som skrev en otroligt bra essä på Sveriges Radio, P1, alltså Tone Schunnesson.
Ja, du skickade mig länken till hennes essä och det är alltså på OBS Kulturkvarten, va? Eller hur? Det här gamla formatet OBS, tror jag det heter numera. Med en författare som läser in den 10-minuters essä. Alltså så fruktansvärt bra. Och vad heter det nu så att ni kan googla?
Vad är kärlek efter MeToo? Men jag kan lägga upp den på Facebook-sidan också.
Ja, men gör det. Fantastiskt. Bra.
Jag tycker att Tone Schunnesson skriver då om hon läser om en ex-pojkvän som har blivit... Men som har blivit outad i efter MeToo-uppropet. Och så ser hon har liksom inte haft någon kontakt med honom på länge sedan, på många år. Men hon ser plötsligt att det som hon kände när de var tillsammans fick hon bekräftelse nu av genom andra kvinnor. Och jag kände att det är så klockrent beskrivet. För att för mig handlar MeToo inte så mycket om att hitta förövare. Det handlar visserligen också om det. Men att få liksom en bekräftelse om att man inte är ensam. Man är inte ett ensamt offer eller ensamt UFO. Eller det är liksom inte... Det är inte bara jag som är drabbad av patriarkatet och mäns sliskiga händer, utan det får allihopa. Det är liksom hashtag alla kvinnor.
Ja, hon citerade någon annan författare som sa någonting om de här patriarkala strukturerna i vardagen, att det är som en lågintensiv ständigt pågående terror eller någonting sånt där, eller förtryck var det, tror jag ordföljden var. Jag minns inte, ni måste lyssna på det här, men Jag blev alldeles iskall, för jag kände, men nog fan är det så. Jag kan inte nämna någon av mina egna relationer eller någon annan av alla vänner jag känner som har liksom heteronormativa relationer där detta inte förekommer i någon mån. Det finns helt enkelt inte.
Nej, alltså det är så sjukt.
Ja, det är så sjukt, men vi är så blinda för det. De här små, små grejerna liksom. Det kan vara världens mest liksom, vad ska man säga, på ytan jämställda relationer med vad gäller hushållsarbete och alla de här sakerna man kan mäta. Men det där man inte kan mäta, det där liksom, hur lyssnas det på henne och hennes intressen? Hur tas hennes förslag emot vad gäller resvägar? Alltså nu tar jag verkligen det mest banala jag kan komma på. Men det är liksom,
eller,
han är alltid lite smartare. Mm.
Som mäns vrede, eller hotet om mäns vrede, hur man som kvinna antingen kan välja att hålla käft eller bara göra den här grejen som man ska tråkig, eller i någon form ta emot mäns vrede eller mäns hot. Jag tycker att det som nu händer i USA medan vi spelar in den här Brett Kavanaugh, den här domaren som att han kommer bli invald i högsta domstolen, alltså ett livsstilsämbete, hur otroligt, när han kände sig hotad, när han märkte att herregud, jag kommer kanske inte att få det här, en simpel kvinna kan ta den här posten ifrån mig. Vilken ilska, vilken utbrott. Och jag tycker det var ett perfekt exempel på den manliga ilskan. Alltså den liksom hotet om jag kan explodera när som helst och då kommer det att gå dåligt.
Och Donald Trump, eftersom han själv är en sexförbrytare och ett patriarksvin av Guds nåde och en idiot, så tyckte han, oh, that's my guy, liksom. Precis så där ska det vara. Du ska verkligen säga ifrån till kärringen ungefär. Men tänk dig ifall det hade varit den här kvinnan som stod i vittnesbåset som hade börjat skrika och bråka och liksom.
Nej, men då hade hon varit käfta. Dr. Ford. Hon hade ju varit hysterisk. Alltså hon hade ju klassat som galen och hysterisk. Det är ju också det att ifall Donald Trump skulle liksom tro på kvinnan, det betyder ju att han måste tro på andra kvinnor också. Han är ju själv anklagad för att vara en sexförbrytare. Och liksom, för varje man som blir som verkligen blir alltså blir bestraffad eller liksom blir konfronterad med sina med saker de gjort mot kvinnor, då betyder ju också att Donald Trump kan bli det. Så han är ju tvungen att
eftersom han är ett egomonster, så allting handlar ju om honom också. Absolut, så är det ju, det får man ju inte glömma. Det är helt fruktansvärt var vi befinner oss nu när vi har en president som har blivit inspelad när han har sagt, när han har skrutit om hur han har förgripit sig på kvinnor. När han är misstänkt för diverse brott, både skattebrott och andra saker. Och vi har en person som kommer bli invald troligtvis nu då tyvärr i USAs högsta domstol, alltså kommer ha makten att vända upp och ner på den abortlagstiftning som har räddat kvinnoliv sen 70-talet. Och vi är tillbaka. Det känns så jävla medeltida alltihop ibland när jag tänker så här, att allt det här pågår liksom nu. Så vi har både den här högintensiva förtrycket och sen så har vi det här lågintensiva i vardagen. Jag är så trött på det.
Men sen finns det ju också hopp. Jag tänker att när man känner sig som mest nedslagen och det känns som mörkast, måste man komma ihåg att det finns faktiskt, det finns också hopp. Det finns folk som kämpar emot. Jag tänker på hur i Sverige, hur Camilla Läckberg sa, hon blev inbjuden till Malou von Sievers och tacka nej på grund av att Malou von Sievers nog hade intervjuat Fredrik Virtanen men inte Cissi Wallin, som då anklagade för Fredrik Virtanen för att ha våldtagit henne. Och hur det verkligen ledde till att Cissi fick komma till programmet och prata. Jag tycker att det finns liksom, ja men det finns folk som protesterar och där protesterna verkligen leder till någonting.
Apropå det vill jag tipsa om Clara Henrys alldeles färska bok, den här Mot framtiden, en simpel guide till att krossa patriarkatet. Jag tycker det är så bra. Den kan man ladda ner och jag har laddat ner den till min tonåring. Men så här, enkel kommunikation, så här är det. Gud, för det är inte alla unga tjejer som faktiskt är så himla politiskt medvetna och intresserade av att vara det. Och sen så drabbas de av någonting och då kanske de liksom börjar vakna upp och tänka, är det jämställt? Är den jämställd den här världen? Jag tror att det kan vara ett bra sätt att göra folk medvetna då, tjejer som följer de här olika vloggarna.
Alltså jag tycker att det handlar också, alltså ett stort problem är att vi lever i en så otroligt individfokuserad kultur, där allt handlar om enskilda individer och man ser liksom sällan sammanhanget. Det är liksom, eller jag tycker att historien måste ju ha en personlig förankring ofta för att de skulle bli intressanta och människor skulle relatera till dem. Men när allt handlar om enskilda händelser och enskilda individer är det svårt att se strukturerna och förstå liksom att det här är någonting som verkligen drabbar oss alla. Och jag tycker att ett sätt att förstå patriarkatet är verkligen att försöka se strukturerna och sluta tänka mer på kollektivet och mindre på individen. Kommunistiska ranten för idag.
Jag försökte lyssna på ytterligare Nobelpristagare. Det misslyckas varje gång nästan. Åtminstone nu igen då med Mo Yan. Den här Kazuo Ishiguro gick ut skogen. Och sen så var det ju han den där Patrick Mondiano tyckte jag också var dötråkig. Och så är det Mo Yan. Så jag liksom försöker beta av. Och Och en gemensam faktor i de här tre författarskapen är att det är inte en enda jävla kvinna med i böckerna. Och det blir så tråkigt. Det är så tråkigt. Ja, och den här liksom olika bönderna som vitlöksbönderna på de olika kinesiska slätterna. Och sen så kommer det olika soldater från Maos kommunistarmé och det är olika angivare och så här. Och inte en enda kvinnlig karaktär förutom kanske en dotter som sitter och gråter på ett trappsteg eller någonting. Det blir för tråkigt. I'm sorry. Jag orkar inte.
Nej, orkar med alla gubbar.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Får jag säga några ord om Blixtra spraka blända trots att du inte ännu har läst den? Jag tänker vi kan tala mer om den nästa vecka. Den är ändå så tjock så liksom, vi kommer att ha mycket att snacka om. Den handlar om huvudpersonen Penny, vilket gjorde det otroligt svårt att moderera en diskussion för att säga Jenny, kan du berätta lite om Penny?
Som inte alls har några likheter med dig.
Nej, men precis. Men det handlar om en ung kvinna som har, hennes mamma lever med en annan kvinna, ett ganska lugnt, har en lugn och fin relation, tryggheten. Hennes pappa är skådis på väg liksom, han har varit ganska känd men nu har han liksom en B-roll skådespelare men vill fortfarande, men vill vara liksom större än han kanske är och kändare än han är för att han liksom får, nej men får jag bara säga så här, typiskt musikerkille eller skådespelare som liksom lever på uppmärksamhet. Och hennes pappa älskar henne mest när det går bra för henne. Och då skriver den här unga kvinnan en bästsäljare. Hon skriver en bok som blir liksom citerad överallt. Hon vinner Augustpriset. Alla vill tala med henne. Alla vill liksom vara med henne. Och hennes pappa liksom går ut med henne och festar. De går på samma nattklubbar. De tar droger tillsammans. De liksom, ja men de lever rock and roll livet tillsammans. Och så får hon ett jättestort förskott på en andra roman. Och åka till London med en influencer, en youtuber-kändis. Och liksom fortsätta liksom med drogerna och spriten och killarna. Och bränner upp pengarna. Nu tänker, alltså det här är ingen spoiler. För det händer, kommer att hända mycket mer. Och så handlar det om att verkligen skriva den här uppföljaren. Om skrivkrampen och att ta sig ur liksom ett destruktivt liv. Och... ja, den är liksom, jag vill bara läsa vidare. Det är en bladvändare. Jag vill liksom läsa hur man kommer över den där ångestfyllda skrivkrampen och hur det känns att ha skrivit. Det sägs väl alltid att den andra boken är den svåraste och för Penny är den andra boken mer eller mindre omöjlig att få ner. Och kanske också om hur det är att vara, jag menar att vara, hur liksom obehagligt det kan vara att bli liksom genikallad när man är så ung, bli otroligt känd när man är ung liksom. Det är ju få människor som klarar av det. Nu är det kanske inte... Alltså,
att men alltså, nu måste jag, förlåt, nu måste jag bara avbryta här. För jag har suttit och lyssnat och jag undrar fortfarande liksom, men vad är storyn? Eller har vi inte läst det här 100 gånger förut?
Nej, vad, det har jag väl ändå inte.
Vad är det unika då i det här?
Det är alltså är det bara liksom alltså Penny är unik. Det är någonting med hennes, det är liksom den där, Jenny, jag tycker att Jenny Jägerfeldt har ett sånt sätt att skriva att man bara det är både roligt och otroligt sorgligt.
Men alltså, jag älskar ju Jenny Jägerfeldt. Det är bara det att jag tycker att den här hennes historia brukar vara liksom lite klur, eller det brukar vara lite mer drabbande. Jag tänker på den här senaste med Comedy Queen som handlade om en tjej, och det var ju också en bok för barn. Det här är en bok för vuxna, vad jag förstår. Ja. Men den handlar om döden. Och det måste ju inte alla böcker handla om döden. Men det här ung författare på drift-temat, är inte det ganska... Jo! Alltså, det är ju ett klassiskt tema.
Ja. Man kan faktiskt skriva alltså samma berättelse men på en miljon olika sätt. Varje författare kan skriva den på sitt eget sätt.
Ja, nej, det har du rätt i.
Och det finns exempel en otroligt rolig scen som är skriven faktiskt före kulturprofilen blev anklagad och dömd, som handlar om hur författaren har sex med en av ledamoterna i Svenska Akademien i en trappuppgång. Och sättet hon beskriver hans ledarartade hy är liksom... Ja, men det är väldigt... Den är väldigt cool också, och väldigt många... Jag tänkte säga samtidsblinkningar, men det är det faktiskt, för att hennes kompis är ju liksom en YouTube-influencer. Ja, men jag vet inte, den föll verkligen mig i smaken.
Ja, det ska bli jättekul.
Nu fick jag tycka. Nu önskar jag faktiskt lite att du kommer att hata den. Nu har jag byggt upp dina förväntningar otroligt mycket, och då kan vi ha en riktigt göttig diskussion i nästa avsnitt om den.
Men risken är ju ganska liten med tanke på min väldigt goda erfarenhet av Jenny Jägerfeldt, men man vet aldrig. Sen måste jag säga att jag var ju inte så himla super... Jag älskade ju inte Tove Sunnessons den här debutromanen.
Tripprapporter.
Mm. Just för att jag tyckte att det här temat ung författare på drift och droger i storstad var lite trist. Men jag måste säga förlåt för det. Den här 10-minuters essän, där hör jag ju hennes unika röst och hennes tankeskärpa och hennes hon är en begåvad författare, och att behärska essäformatet är inte så himla lätt heller.
Hon skrev ju en otroligt bra essä i samma format för, minns jag, det var ett halvår sedan eller till och med längre, om att gå i celibat. Vad som hände när hon inte hade sex på länge, hur kreativ hon blev och allt möjligt hon fick tid för när hon liksom uteslöt sex med män ur sitt liv. Gillar den också väldigt mycket.
Men det här bevisar ju min tes här, att ju kortare du skriver desto bättre blir du. det ligger ju något i det. De kanske ska börja twittra.
Nej. Nu kan man göra det långt nu för tiden också.
Ja, just det.
Nej, men nu, visst är det härligt att ha en riktigt bra bok framför sig. Någon som man tycker om och sen bara fortsätter den.
Som är riktigt tjock. Det är underbart. En tegelsten. Det är faktiskt helt underbart. Ja.
Men hör du sa att du kom med några bra ljudbokstips. Ja, men, bring them on.
Ja. Det är mest för unga människor. Men jag nämnde... redan den här Clara Henry-boken, att den är ju perfekt för om du har en tonåring i huset. Och sen så har du om du har barn i mellanåldern, så måste jag varmt rekommendera den här klassiken Narnia. Glöm inte bort landet Narnia-böckerna, C.S. Lewis-böckerna, och de håller verkligen. De är ju underbara.
Otroligt kristna. Han var ju väldigt toktroende.
Mm. Men det är därför som barnen får inte vara för gamla, så att de fattar att det är en Jesus freak.
Att det är Jesus.
Att Aslan har någonting med, med Jesus att göra. Utan
jag läste
Aslan
förresten
är bara ett lejon. Ja.
Aslan, ja. Alltså jag läste i morse att Netflix ska göra en serie på Narnia-böckerna. Så men du det är verkligen jättespännande. Fingrar på pulsen.
Ja, jag hoppas att de gör en bra serie också, en lite mer moderniserad version som inte är så mycket Kristus dog för våra lidanden. Du Nej. Vet inte min dotter att Aslan kommer dö. Eftersom det är så fruktansvärt traumatiskt när Aslan dör så hoppas jag att hon ska lite glömma bort Narnia-böckerna innan. Hon är på tvåan. Det är väl den här, vilken är häxan och lejonet och sen är det, jag kommer inte ihåg.
Ja, de är ju otroligt, men jag får ju säga, alltså, de är ju fantastiska barnböcker.
Det är ju fantastisk litteratur.
När de rakar bort manen på Aslan, det är ju, herregud, det får rysningar nu.
Jag har ju faktiskt en kompis vars son heter Caspian. Så det,
jaha.
Där kan man ju säga att en bok gjorde intryck. Ja, och sen så är det, så kan jag, nu är det tyvärr också väldigt mansdominerat detta, men jag tycker de här Sune-böckerna också för barn i mellanåldern, eller kanske lågstadieåldern, sådär 7-8. Det är ju samma kille, vad heter han, Anders Jakobsson tror jag, som har skrivit Bert och Berts bravader. Ja. Ja. Men Sune är lite roligare tycker jag, och lite mindre så här tonårspojke. Tråk.
Men kan inte man läsa då Ted och Kai istället? De kom ju ut med sin nya Zoo-hjärtattack-bok. Ja,
det. Ja, det är ju samma styrk. Det är liksom en
otroligt rolig, och för han går på åttan, deras huvudperson.
Är inte det också ett par killar bara?
Ja, men det finns, det handlar ju också killar i huvudrollerna. Det måste ju finnas några tonårsböcker, tonårsserier med tjejer också i huvudrollerna.
Ja, som också är såna här dråpliga, roliga berättelser om typ då gjorde jag bort mig eller något sånt här knasiga, sånt som barn i den åldern tycker är så himla roligt. Det måste jag bara ge den här Anders Jakobsson, att han får faktiskt till det, den humorn på den nivån hittar de ju helt, med så här töntiga pappan på semester och allt det här, och mamman för den delen. Ja, och sen så har vi då för de yngsta barnen, de som har småbarn, så vill jag också slå ett slag för den här världssuccén Kaninen som så gärna ville sova, fast som ljudbok. Alltså läs inte den här boken för ditt barn, utan sätt på paddan eller din telefon eller något, så att en röst, jag tror man kan välja kvinnlig eller manlig uppläsare till och med, läser upp den här jäkla boken. Det är ju alltså en svensk författare som har skrivit en bok som är till för att barnen ska sova. Den är så tråkig, som min yngsta dotter uttryckte det. Den är så fruktansvärt tråkig, så man somnar ju direkt. Och det är ju jättesmart. Så nu ikväll så har jag haft barnens lillkusin på 3 år här. Och det var alltså, du vet, hon somnade ju på några minuter. Jag satte på den här boken. Den här är sagan om en kanin som så gärna ville sova. Och han ville sova så mycket att han bara ville sova. Och den liksom bara maler på om det här sova och sömn och grejer, så att barnen blir helt förtrollade och så somnar de.
Men hör du, funkar det för vuxna också?
Ja, det gör det verkligen. Så det kan vara ett recept mot jetlag. Den är fruktansvärt tråkig. Och det är väl det som är geniet. Den är ju översatt till miljoner språk. Det är liksom jättepoppigt.
Det är ju ett genidrag faktiskt att skriva en bok som får barn att sova.
Ja, så det var mina tips idag då, med ljudbokshimlen. Ah. Annars så måste jag tyvärr återigen med vana trogen gnälla på min ljudboksleverantör. Jag är inte nöjd med Storytel, jag är inte nöjd med Nextory och jag är inte nöjd med BookBeat heller.
Varför har ni så mycket? Men vad ska du ha då, människa?
Men jag vill ha någon som har lite bättre litteratur. Varför är det bara fucking romance och kioskdeckare över hela listan? Det går inte att hitta någonting som är liksom det minsta så här kritikerrosat. Alltså det, jag antar att det inte är någon ekonomi i det eller så. Men kan man inte, jag skulle gärna lyssna på en bra bok med lite så här reklamspottar i, ifall det är enda sättet man kan få.
Nej, men det skulle du väl ändå inte.
Mitt i det alltså, mest känsligaste ögonblicket så bara, ja. Casino Royale. Okej, okay, jag tar tillbaka. Det var överdrivet. Det vill jag inte.
Alltså jag känner redan att lyssna på poddar med massa reklamslottar. Det är ju otroligt störande.
Inte minst vår egen.
Det måste ju finnas ett annat sätt att finansiera. Alltså, jag börjar tro mig på, alltså Netflix, HBO har liksom renodlat prenumerationstjänster istället för att hela tiden bli utsatt för reklam. Jag menar, det är ju också ett sätt att på något sätt Att helt enkelt bli utsatt för någon sorts konsumtionshets är ju inte bra heller liksom för miljön. Vi måste konsumera mindre och kanske det leder till ett mindre reklam och så betalar vi alla för det vi vill lyssna på istället.
Jag håller med. Tyvärr har vi ju reklam i den här podden, åtminstone i början och slutet.
Ja, vi får, ja.
När vi hade lite mer energi för ett halvår sedan så crowdfundade vi ju faktiskt några avsnitt. Det gick ju bra.
Ja.
De blev reklam.
Ja, om det är till att tröst så får vi verkligen inga av pengarna.
Nej, nej. Så, ännu värre. Alla lyssnare plågas och någon annan jävel får pengarna, inte vi.
Någon sure kille.
Ja, det är det, han med klockorna. Filip Tysander, det är därför han sitter där i sitt penthouse. Det är på grund av att det sunker reklam.
Alltså patriarkatet, någon måste verkligen ta ner det nu.
Jag tror på det, Clara Henry.
Mm. Hörru, Karin, nu får du som uppgift att lyssna på pappaklausulen och blixtra, spraka, blända. Och ska vi ha ett riktigt ordentligt samtal om dem nästa vecka.
Det längtar jag till. Och vet du vad jag har gjort idag? Jag har bett en lokal smyckedesigner som jag känner göra ett smycke till mig med bokstäverna NMFTG. No more fucks to give. Så trött är jag på den jävla patriarkat. Det blir skitsnyggt. Ja, jag ska hämta upp det imorgon. Jag får lägga upp en bild.
Och du måste verkligen lägga upp. Jag kan lägga upp den på Mellanradernas Insta.
Ja. Och hon sa faktiskt att om någon annan vill gilla det här smycket och vill ha det så kan hon göra fler. Så
kan hon få ditt...
Vi kan ha reklam för det här för henne istället i podden. Det är mycket bättre. Ja. Lotta heter hon, Hasselblad. L och sen så en 8. Ni får gå in och googla. Hon kanske lägger upp en bild på det sen på sin sajt.
Ja, jag är väldigt nyfiken på det. Jag vill att du lägger upp det så fort du får det. Hör du, nu ska jag åka iväg och äta lunch med min man och ett barn. Också mitt i och för sig.
Ett random barn som ni hämtar. Ja, det låter jättemysigt, Peppe. Jag ska gå och lägga mig. Det är fredag. Jag har haft en 3-åring hemma. Jag är för gammal. I'm too old for this shit. Och imorgon när vi vaknar så är patriarkatet krossat och Brett Kavanaugh har åkt tillbaka till sin jävla fraternity för gamlingar.
Och alla bajamajor är rena när man ska kissa på festivalen.
Ja. Och det är regnbågar och unicorns överallt.
Ja. Tusen tack för att ni har lyssnat också den här veckan. Vi finns på Facebook, jag ska lägga upp alla texter vi talar om där. Och givetvis på Mellanraderna på Instagram. Följ oss där. Och så är vi tillbaka nästa vecka. Sköt om dig, Karin.
Sköt om dig. Puss och kram. Hej då.
Puss och kram. Hej.
Du har lyssnat på Mellanraderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win. And also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.